nasıl bu? Bitti bitti ekser oyun sir bir sos dur. Hadi son duhar. Yeni er yaşa. So välkommen hit. Exakt som du är.
Hej och välkommen till podden Tonårstiden. Hur svårt kan det vara? Jag heter Helena.
Och jag heter Lotta.
Idag ska vi fortsätta med vårt tema barn och unga med neuropsykiatriska svårigheter. Som ni vet hade vi i ett avsnitt tidigare ett träff med Mikael Eriksson som arbetar professionellt med dessa frågor.
Och idag har vi valt att byta fokus lite och istället bjudit in en mamma som kommer att dela med sig av sina upplevelser och erfarenheter. Så nu säger vi välkommen till vår gäst som valt att vara anonym. Men vi tänker att du får gärna presentera dig lite kort så som du tycker det blir bra.
Tack för att jag fick komma hit och dela mina kunskaper och erfarenheter. Jag är en ensamstående mamma som är 50 plus. Jag har en dotter som är lite drygt 20 år. Som har diagnosen Asperger och ADD. Och som vi har, ja, som vi tillsammans genom livet, hon och jag har kämpat oss igenom.
Ja, vi är jättetacksamma att du vill komma. Vi tänker att det är bra att få
Två sidor av det.
Eller hur?
Ja. Både den professionella och sen så som förälder.
Verkligen. Om vi ska börja då lite, ja. Helena. Ja. Då har ju vi tänkt att vi funderar lite. När din dotter var liten, var det så att du upplevde att hon hade vissa svårigheter? Eller hur såg det ut?
Ja, redan när hon var väldigt, väldigt liten så upplevde jag att hon var ett väldigt, eller hon var ett väldigt glad, en glad och väldigt pigg tjej. Jag har ingen minne av att hon grät överhuvudtaget någon gång. Hon var pigg och glad för jämnan och väldigt, väldigt positiv. Det jag märkte väldigt tidigt när hon bara var, ja, kanske ett år gammal, att hon fick otroliga sömnstörningar, sömnrubbningar. Och det har hållit i sig ända tills, ja, till dags datum. Så att det var någon kontroll på mödravårds eller på barnavårdscentralen när jag nämnde att hon hade, att hon sov otroligt dåligt på nätterna. Och då fick vi utskrivet sömnmedicin till henne. Men det kände jag att det var inte alls vad jag hade tänkt mig. Så de hämtade aldrig ut.
Kan man vara hon då?
Då var hon ett år. Så att första 4 åren så sov hon inte en enda natt. Hon var ju uppe, eller hon vaknade kanske en, ja, hela tiden, varannan halvtimme, varje halvtimme. Men skrek inte, då hon bara vaknade.
Ja.
Så att hon har alltid varit pigg och glad. Och egentligen så, hon var ju mitt första och enda barn. Och i och med att jag var ensamstående med henne så visste jag ju inte exakt hur barn var. Så egentligen så var det nog själv, blev i 12-årsåldern. Som hon började känna att hon var lite annorlunda mot de andra i klassen. Hon hängde inte med på lektionerna. Hon kände sig dum förklarad av lärarna. Att hon inte hängde med eller förstod i den takten som de hade förväntat sig av henne. Så då sa hon vid något tillfälle till mig. Hon grät och gjorde. Och så sa mamma, jag känner att jag är annorlunda på något sätt. Det är någonting fel på mig. Så då var hon 12 år.
Hur var det för dig då? Hade du någon att bolla där med?
Nej, jag har inte haft någon att bolla med. Har jag inte direkt. Jag vill prata med mina syskon en del. Men det är svårt för dem att sätta sig in i situationen.
Ja.
Och de har väl upplevt många gånger att jag har kanske kölat med henne lite för mycket. Och de har inte riktigt förstått då, att hon har behövt extra stöd och haft vissa svårigheter som inte syns. I och med att hon är normalbegåvad. Och syns inte på utsidan att hon behöver stöd.
Nej.
Så det har varit extra svårt för både henne och mig. Då, och förmedla det här. Då, och få förståelse.
Och det är väl det som är ett av de stora problemen. När det gäller NPF. Att det andra syns inte.
Nej.
Och då är det svårt för andra att förstå. Och då blir det extra jobbigt. Både för föräldrar och för barn.
Ja, men så är det.
Mm. Var det någon i skolan som reagerade och tänkte att vi kanske behöver göra en utredning eller titta på det här?
Nej, det var det inte. Och till saken hör att min dotter har gått i en skola där de ska ha just den här specialkompetensen.
Mm.
Av en slump så gick hon på en sån skola, men ändå så såg de inte det här. Utan hon fick ju hemmastudier, hon fick anpassad skolgång. Hon fick extra uppgifter, men det var ingen som tänkte att det var någon diagnos bakom hennes situation då.
Nej. Mm.
Så det tycker jag, det är lite besviken på faktiskt, att de borde ha funderat på, kan det ligga någonting annat bakom att hon är slö och lat som hon fick höra då.
Mm. Mm.
För det var hon ju långt ifrån, hon var väldigt målinriktad och kämpade 10 gånger värre än de andra eleverna. Mm. Men nådde ändå inte fram.
Men vad hände sen då efter att din dotter hade sagt att hon nådde och mådde dåligt och kände sig annorlunda?
Ja, jag visste ju inte vad jag skulle göra. Hon fick ju en panikattack hemma. Då var hon 12 år. Och jag försökte trösta henne. Och vi kämpade på i några veckor. Gjorde vi. Sen gick det väl kanske något halvår. Då fick jag ju reda på att hon hade börjat och skada sig själv. Hon fick ett självskadebeteende för att döva sin ångest.
Mm.
Och det visade sig att hon hade hållit på med det ett halvår fast inte jag hade upptäckt det. För att hon hade gått med långärmade tröjor och långärmade eller långbyxor. Och så här, så jag hade inte observerat det här.
Nej, det är svårt. De blir jätteduktiga på att dölja.
Verkligen.
Mm. Ja, jag tänker om det man tror är att det är något fel på mig, så blir det inte bra.
Nej.
Nej.
Det var ju hennes sätt att få ut sin ångest och skada sig själv.
Mm. Mm. Ta kontroll på situationen.
Ja.
Mm-mm. Precis. Men hur var det då? Sökte ni någon professionell stöd eller?
Ja, när jag väl fick reda på hur illa det var med henne. Att hon hade börjat skada sig själv så pass mycket. Då ringde jag ju till BUP, barn- och ungdomspsykiatrin, direkt. Och där hade jag faktiskt, eller vi hade tur att vi fick komma. Jag tror det bara tog 1 eller 2 månader, 1 månad kanske, innan vi fick komma på första mötet eller samtalet då.
Mm.
Så där hade vi tur att vi fick hjälp snabbt, i alla fall första kontakten.
Mm.
Ja, sen var vi ju, gick vi på BUP då. Regelbundet. Och sen efter ett tag så ville ju läkaren utreda om hon hade någon diagnos. Och då misstänkte de ju att hon hade ADD. Så då satte de igång en utredning. De var ju psykologer och behandlare och överläkaren där och utredde.
Visste du när de började prata om de diagnoserna och NPF och det här? Alltså, jag tänker, det här var ändå några år sedan. Var det något som du var insatt i och förstod att, vad det handlade om?
Absolut inte.
Nej.
Jag gick direkt till biblioteket och lånade massor med böcker om ADD och vad det är. Jag hade ju ingen aning.
Nej.
Och jag läste på nätet och googlade och jag lyssnade. Alltså jag satt nästan dygnet runt i flera veckor för att sätta mig in i vad just ADD var. För jag fick ingen, det var ingen just på inom vården då som talade om för mig vad det egentligen innebar.
Nej.
Och jag hade ingen kunskap av det.
Nej, det har man ju inte som om man inte har varit i kontakt med det på något sätt.
Men blev det att du skapade bilder av det? Eller gjorde det dig trygg att de sa att vi kanske ska göra en utredning? Eller blev du orolig?
Jag blev chockad för det första. För jag hade inte ens tänkt att de skulle ha någon diagnos. Det fanns inte i min värld.
Nej.
Mm. Jag har aldrig liksom varit i kontakt med det tidigare. Så att jag trodde jag trodde det var en depression. Stress i skolan och som hade lett till det här.
Mm. 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 Vet du hur din dotter upplevde det? Var hon med när de började prata om utredning?
Ja, hon var med. Och hon och jag, vi har ju alltid gått på alla möten tillsammans. Så jag har ju varit hennes stöd hela tiden. För att hon har velat haft med mig hela tiden. För det är ju inte lätt att få in all information.
Nej.
Så att jag har ju varit med och fört anteckningar jämt och sökt information och läst på och förberett mig inför alla möten.
Mm.
Nej, hon visste inte heller. Alltså hon hade ingen aning heller.
Nej.
Hur reagerar hon när de pratar om ADD? Var hon också chockad över att det varit en diagnos? Eller?
Nej, hon hade känt på sig.
Ja.
Ja. Mm. Och för hennes del så var det nog skönt att det blev en utredning.
Mm.
Och säkert för mig med när man tänker tillbaka. Men just då när hon sa att hon skulle utreda för diagnoser så var det så stort för mig. Ja, men, mm. men för min dotter så var det välkomnat.
Mm.
För hon kände att det var något fel eller något annorlunda.
Ja.
Att det inte var något, att hon var annorlunda.
Att hon kunde få en förklaring.
Ja, exakt.
Till det, istället för att få höra att hon var slö och lat.
Exakt. Mm. Så var det.
Men vad skönt att hon kunde ta, för det var ju henne, och jag kan förstå att det blir en skillnad, för att din dotter hade ju alla de här tankarna och känslorna på insidan, ja. Som är svårt för oss som står utanför att se. Hur lång tid tog det sen innan man påbörjade en utredning?
Det tog ju 2 år, och det var 2 långa år av oro och väntan innan de erbjöd oss en utredning. Och då skulle de utreda henne för ADD.
Det var lång tid. Mm. Med 2 år. Mm.
Ja, det var lång tid. Av oro.
Mm.
Och hur blev det sen då? Utredningen? Ja, vad ledde det fram till?
Ja, efter ett par månader. Jag tror det tog ett par månader så fick vi ju besked då. Och då skickade de en kallelse på posten att vi skulle komma dit på ett möte. För de skulle lämna besked på utredningen om ADD då. Så vi kommer in där i rummet med läkaren och psykolog och behandlare, tror jag var med, 3 stycken personer. Och då förmedlar de på en gång, och det här var väldigt chockartat för min del som förälder, att då säger de att ja, hon har ADD, men dessutom har hon Asperger.
Mm.
Och det var en chock för mig.
Mm.
Och jag tror att det var en chock för min dotter med.
Mm. Mm.
Faktiskt, för det, då blev det mycket större på något sätt. Vi såg att det var, ja, det blev nästan svart.
Mm. Mm.
Men för det, man förstår ju att barn är med på ett sätt när man får informationen. Men tänker du att man skulle kunna gjort det på ett annat sätt? Hade det varit tokigt om du hade som förälder fått någon information, förhandsinformation? Vad tänker du?
Absolut. Det hade varit mycket bättre.
Ja.
För då hade jag som förälder kunnat reagera på ett annat sätt.
Mm.
För när jag fick informationen när min dotter sitter bredvid, då håller man ju igen. Jag hade velat kanske ställt mera obekväma frågor. Mm. För jag var ju i chock. Så att det hade varit lämpligt om jag hade fått informationen innan. Och kanske kunnat förberett min dotter på att nu har de även utrett dig för, ja, för fler diagnoser eller, och nu ska vi få beskedet, men jag är med och jag blir tryggare här.
Mm.
Så att det hade varit bättre om jag hade fått det innan.
Mm.
För min del också som förälder, så att jag kunde ha fått, jag gråta fritt eller fråga fritt.
Var du tryggare när din dotter fick informationen också? Liksom att det kunde ha varit,
ja, att det precis. Blivit
lugnare.
Ja.
Men apropå det, hur upplever du stödet till dig som förälder? Hur har det sett ut? Har utgångspunkten varit att en förälder till barn med NPF kan också behöva stöd? Eller har det känts som att uppfattningen har varit att, förstår du vad jag menar?
Jag förstår precis vad du menar. Jag har ingen minne att någon gång har frågat hur jag mår.
Mm.
Inte någon gång. Det jag fick då när de lämnade beskedet, det var, vill du komma in i ett eget rum och prata med min kurator, fick jag faktiskt frågan. Och jag var i sån chock, så jag gick in och satte mig med den kuratorn, men jag fick inte fram så många ord, för jag var så chockad.
Mm.
Så att det var nästan att försämra. Men sen genom alla år så har jag inte fått en enda fråga hur jag själv mår och om jag orkar med.
Mm.
Och hur jag fixar det hemma eller...
Mm.
Inte en enda hemmafråga hur det går hemma med, ja, med någonting.
Nej.
Så det har bara liksom varit att bita ihop och köra. Det
blir ju lite så också när vi förväntas att vara på ett visst sätt, så känner man ju att vi behöver leva upp till det. Det är ju
ja, så. Exakt.
Mm. Det är också svårt, för då blir det att då måste man visa sig svag. Mm. mot om man istället får information att vi vet att många föräldrar i den här situationen blir berörda och ja. Tycker att det är tufft att hinna med och ja. Veta vad som blir bäst.
Ja.
Hur är det för dig? Alltså att få det så.
Ja, oron har ju varit svårast tycker jag. Oron för framtiden. Alltså, alla föräldrar har väl oro för sina barn. Och har man ett barn med NPF eller några andra svårigheter så är man extra orolig för framtiden. Och hur ska det gå med skolan och relationer och jobb. Och,
ja.
Och alltså oron för min del har varit den svåraste biten.
Hur tror du det har varit för din dotter? Är det, för det blir ju lite det känslomässiga på något sätt. Men hur tror du det har varit för henne? Har hon också varit orolig för det?
Ja, det tror jag. Men jag har tryggat henne i det här. Mm. Jag har gjort... Alltså hon är ju... Alla barn är ju liksom viktigast för föräldrar. Mm. Så jag har ju hela tiden stöttat henne och gett en handlingsplan. Det är inte klokt, men ett framtidshopp alltså. Mm. Det här löser vi. Mm. Och den här vägen går vi. Det kommer gå bra. Och det har gått bra. Men vi har jobbat tillsammans som ett team hela tiden.
Mm.
Och jag har gett henne hopp och hon har samarbetat extremt bra. Så att jag tror inte hon har varit jätteorolig alltså. För det har gått enligt planerna, men det har varit extremt många olika vänder och omvägar.
Mm. Du har varit hennes trygghet framförallt. Men ja. Också liksom... ledare eller vad säga, men liksom någonting som hon har kunnat stötta sig på.
Ja, och jag har visat framtiden med hoppet alltså. Att allting löser sig.
Mm.
Det är bara olika sätt att ta sig dit.
Mm. Ja.
Och vi jobbar tillsammans.
Mm.
Så går det oftast bra. Mm. Så är det ju jättemycket bakslag, men det är bara att försöka se framåt och framförallt vara positiv.
Mm.
För jag har alltid stöttat henne positivt, att det här kommer du lösa, det här kommer vi fixa tillsammans. Så det är viktigt att vara positiv i allt.
För då fick hon diagnos ADD och Asperger.
Ja.
Mm. Och vad hände sen då?
Ja, sen kommer då den värsta grejen tycker jag. Eller en av de tråkigaste. Då hon hade fått sina diagnoser. Då blev hon ju ställd på en kö för att hon skulle få behandling för det här då.
Mm.
Och hon hade ju ett självskadebeteende och hon mådde ju väldigt psykiskt dåligt. Men hon fick ingen hjälp. Hon fick ingen hjälp. Kön blev längre och längre och längre. Mm. Och för varje möte vi kom så hamnade hon längre bak i kön.
Okay.
Så det här var en av de svåraste sakerna. När vi kom och hon fick reda på nästa par möte att hon hade faller bort ur journaler. De hade bytt läkare. Det här är inte inskrivet. Jag har stått i kö. Vem har sagt det?
Mm-hmm.
Så hon fick ingen hjälp. Och det tog 4 år. Innan hon fick hjälp. Och då hade hon blivit vuxen. Då var det på vuxenpsykiatrin. Så hon fick behandlingen. DBT-behandling på 10 månader.
Mm.
Och det var otroligt bra. Men det tog alldeles för lång tid.
Ja.
Hon fick inte ens ett samtalsstöd fast hon hade mådde så dåligt.
Mm.
Och inte jag heller som förälder för den delen.
Nej. Har ni fått några praktiska tips eller vägledning som har hjälpt er i vardagen?
Det bästa tipset som jag som förälder har varit med om, det var ju föräldrakurserna på habiliteringen. Som var väldigt, väldigt viktigt för min del. Och där fick jag ju som förälder mycket, lite olika tips då jag skulle hantera vardagen. Men de flesta tipsen var ju sånt som vi redan hade kommit på själva. Men stödet från föräldragruppen var väldigt, väldigt viktigt för mig.
Men hur tror du det kan vara då? Alltså om du skulle, för tänker att lite att du valde att ställa upp idag. Det handlar ju också om att du vill liksom in i hopp eller... vara ett stöd för andra i samma situation. Ja. Men om man tänker då. Vad, liksom, det här med att det finns mycket tankar och råd. Kring hur man ska agera. Vad skulle du säga kring allt det? För nu låter det ju lite som att ni hade redan kommit på. Vad som passade för er själva ändå.
Jag tycker man ska. För det första så ska man lyssna på sin egen magkänsla som förälder.
Mm.
För man känner ju sitt barn bäst själv. Och man vet vilken stöttning eller vilken hjälp barnet behöver. Så att jag tycker man ska lyssna på sig själv mer än på andra. Mm. För man vet ju själv hur hemförhållandena är och man har olika rutiner, olika familjebildningar och livssituationer. Så att lita på dig själv och ditt barn.
Mm.
Att ni tillsammans kommer fram till lösningar, vad som känns bäst.
Mm.
Och det behöver man inte sitta ner och prata med barnet om, utan man märker ju vad som funkar. Mm. Och vad som inte funkar.
Mm.
Så att. Mm.
Det blir nästan som att. Det låter nästan som att. Inte oroa sig för att göra fel.
Ja.
Utifrån någon annans synvinkel. Utan mer hitta. Vad man själv märker. Hjälper och blir bra.
Ja, absolut.
Mm. Absolut. Men var det lätt. Att tänka så. Och jag tänker i möte med andra. Och.
Ja, men jag tycker inte att det har varit så svårt faktiskt. Jag har gått efter min egen känsla hela tiden.
Ja.
Och jag tycker det har gått bra alltså. Jag tycker det. Jag har sett framåt och vet att det är klart att det har varit jättejobbigt för oss bägge såklart.
Mm.
Hon har varit så pass sjuk.
Ja.
Och så. Men jag tycker att det har funkat för oss alltså. Och vi har haft strategier fast vi inte har skrivit ner dem liksom. Det har varit outtalade strategier. Och så här, och vi har försökt att resa på semester en gång om året. Och gjort lite roliga saker emellanåt. Och, ja, så att lyssna på dig själv.
Ja, vanligt liv, vad man säger.
Ja, precis. Ja.
Mm.
Vi har haft ett vanligt liv men ändå så har vi. Eller jag har haft fokus på att hon ska bli frisk. Det har ju varit mitt liv de senaste 10 åren.
Ja.
Det.
Men det här andra då, för vi pratade lite om det här med att bolla med omgivningen, både privata kontakter och professionella. Mm. Vad tänker du om det? Alltså, är det svårt att göra det? För att det är svårt för andra att sätta sig in i hur just ni har, eller?
Ja, jag tycker man kan ju prata med de som man känner sig trygg med. Men det är svårt för dem att ge tips. För de vet ju inte hur situationen är. Och ofta har jag ju fått. Väldigt konstiga tips då. Att, speciellt från. Nära anhöriga som säger. Sluta köla. Hon klarar sig själv. Hon är ju i alla fall 14 år. Eller 16 eller vad hon nu har varit. Mm. Fast hon har inte klarat sig själv. Hon har ju behövt extra stöd.
Mm. Mm.
Så att dåliga tips. Kan de hålla inne. Och ge tips för det de kan.
Eller kanske att man ska lyssna.
Ja.
Ja.
Mm.
Just det.
Att vi ska bli bättre på att lyssna.
Ja.
Vi vill ju, jag tänker att många. Man har ju lätt att gå in i att man vill hjälpa till genom att hitta lösningar.
Ja, exakt. Ja. Men sen har jag haft jättestor glädje av. Jag har en syster som är sjuksköterska till exempel. Henne har jag ju fått jättemycket goda råd när det gäller medicinering och så här.
Mm.
Det är ju hennes profession. Så det är jag jättetacksam för. Så den biten kan ju hon.
Det har inte varit att läkarna har liksom tagit de besluten.
Nej, det har ju själv fått tag i till mesta del. När vi sitter på mötena där på besöken på psykiatrin. Och då frågar de om jag tycker vi ska trappa upp eller trappa ner. Och behöver hon den här medicinen eller vad tycker du? Har de ju frågat mig hela tiden om. Och det slutar med att en läkare sa till mig så här efter några år. Jag hör att du själv jobbar inom vården.
Mm.
För att jag jobbar på kontor, sa jag.
Ja.
Jag har fått lärt mig genom de här åren hur medicinerna fungerar eller inte fungerar. Så att mycket beslut har ju landat i att jag ska ta dem då.
Mm.
Och det har ju varit mycket att läsa på, om man säger. Mm. Och sätta sig in i behandlingsmetoder och medicineringar. Och hur man ska sova bättre. Och, och det har varit mycket, om man säger. Man lägger på mig som förälder.
Mm. Det blir ett stort ansvar.
Ja, verkligen. Mm. Där hade jag velat haft en liten avlastning. Men då har jag min syster som har hjälpt mig mycket med just medicineringen. Alltså jag har ringt till henne och frågat, är det verkligen rätt? Ska hon verkligen ta så här mycket mediciner? Och tycker du att vi ska börja trappa ner idag eller imorgon? Eller ska jag åka in med nu? Är det akut eller halvakut? Eller?
Mm.
Så att, för det har ju varit
mycket. Svåra frågeställningar.
Ja, exakt.
Mm.
Och när det är dags att åka liksom till akuten. Och ska jag ha henne hemma i natt. Eller ska vi åka in. Eller.
Mm.
Så då har jag kunnat bolla med min syster. När det är sådana frågor.
Mm.
Och det har ju varit ovärderligt.
Ja. När det har handlat om att det faktiskt är någon som har kunskap.
Ja, exakt.
Att då blir det lite skillnad.
Ja.
Annars behöver man inte ha... Annars blir det inte råd det bästa kanske. Om personen behöver inte känna att den förväntas komma med lösningar om den inte har kunskap.
Nej, exakt.
Låter det lite
ja,
som.
Precis så är det. Ja. Och sen har ju min bror som jag pratar en del med, eller som har stöttat mig med, liksom peppa med.
Mm.
Och han har ju varit ganska neutral och det är jag glad för. Han har varit väldigt neutral. Aldrig ställt några frågor direkt. Eller, han har bara funnits.
Mm.
Vi har kunnat ta en fika eller käka en lunch och bara umgåts utan att prata kanske om det här med. Som ett stöd, liksom, en medmänniska.
Ja, och jag kan tänka att det blir viktigt för det som du pratade om förut, Lotta. Det här med vad har du fått för frågor och liksom, om hur du mår. Men att hitta en liten paus, en situationstecken i det här. Ja. Att, så att du får, som du säger, prata om annat, tänka på annat. För det måste ju vara jätteviktigt. Det behöver vi ju alla oavsett vad det handlar om.
Verkligen.
Men ännu viktigare i sådana här situationer.
Mm. Och jag har ju försökt då. Trots att tiden har varit knapp. Jag har ju jobbat heltid hela tiden och varit ensamstående. Så har jag ändå hunnit med och förkovra mig själv på kurser online. Och jag har gjort roliga saker ändå emellanåt. De stunder jag kunnat. Och då har jag faktiskt kunnat petat in. Och det tror jag också är en viktig framgångsfaktor.
Mm.
Att man försöker hitta glädjen för sig själv.
Ja.
När man kan.
Ja.
Och då har ju varit år jag inte kunnat såklart. Men det har varit vissa perioder när det har varit lugnare.
Mm.
Och då har jag verkligen tagit tag i det som jag tycker är roligt i livet.
Mm. Det är jättebra att du liksom säger, men nu kan jag.
Ja.
Och att du har tagit tag i det då.
Ja.
Mm.
Och då tror jag är viktigt att man inte glömmer bort sina egna... Till eget liv.
Mm.
Fast det är lätt att göra det.
För man att det inte blir själviskt att tänka på sig själv. För det så kommer ju din dotter till gagn också. Att
exakt.
Du är bra och
exakt.
Orkar.
Mm.
Och då har min dotter sett att jag har haft roligt emellanåt.
Mm.
Riktigt kul och gått på lite kurser och haft roligt i livet. Fast vi har kämpat på. Mm. Så det är jätteviktigt att de ser att de inte belastar sina föräldrar.
Nej. Precis, jag tänkte just det.
Ja.
Att, för jag tror inte bara för en själv utan även att för barnen. Att de
absolut.
Ser att föräldrarna har ett eget liv. Har egna.
Exakt.
Mm.
Så det är viktigt. Det vill jag verkligen skicka med. Att man...
Ja, och där du sa med magkänsla. Är det något annat sådär konkret du vill skicka med till föräldrar? Eller kanske till professionella?
Mm. Ja, en sak som jag vill skicka med som har... var väldigt viktigt för att vi ska att det ska kunna fungera för mig och min dotter. Det är att jag har ju fullmakt överallt. Hon har gett mig tillåtelse och fullmakt precis överallt. Och då har det varit allt ifrån apoteket till att det står i hennes journaler att det är jag som det är mig de kontaktar fast hon har varit över 18 år. Skolan har kontaktat mig. Habiliteringen, Försäkringskassan har jag varit ombud för henne.
Mm.
Alla myndigheter och kontaktpersoner har jag haft en fullmakt.
Mm.
Så de har ringt mig och jag har varit med på alla möten.
Mm.
Och det är för att min dotter har velat haft det så. Mm. För hon hade inte, för det är mycket.
Mm.
Det är mycket för barn och ungdomarna och hålla ordning på tider och läkartider och handlingsplaner och studievägledare och behandlare och vem ska jag träffa när det är ett stort ansvar.
Mm.
Och det blir ju svårt för vem som helst när det handlar om en själv och allt det där. Men har man då en NPF-diagnos blir det ju ännu svårare att ha koll på allt.
Ja, så det här kan jag verkligen, det här vill jag skicka med till alla. Att försök att få ett ombud för din ungdom eller ditt barn.
Mm.
Och det behöver inte vara du själv om du inte orkar eller mäktar med för tillfället. Det kan vara vem som helst som barnet litar på.
Mm.
Som tar ansvaret periodvis.
Mm.
Det kan vara ett syskon eller en mormor. Eller det kan vara en kompis eller någon i skolan. Eller det finns till och med ombud i kommun man kan ansöka om. Det är livsviktigt.
Mm.
För att det ska kunna gå bra.
Mm. Ja, jag tänker det behöver ju inte betyda att man inte också tar kontakt med den det berör. Om man säger om den vill det. Det är inte att det ska bli
nej,
så att
nej,
man
nej.
Är helt egen.
Nej. det här, man kan ju dela upp det, att vissa kontakter har du själv.
Ja.
Och vissa svårare kontakter som krävs mer tid eller energi tar någon annan hand om. Som i dagsläget, nu är min dotter lite drygt 20 år. Mm. Nu sköter ju hon allting själv.
Mm.
Nu orkar ju hon, hon har ju koll, hundra koll på läget. Så att, men under tiden när de mår som sämst, när de inte tar sig ur sängen, då är det inte lätt att sitta med Försäkringskassan en timme och ställa och svara på alla dessa frågor.
Nej.
Då måste det vara jätteskönt att veta att, ja, men som i det här fallet, att du har tagit de kontakterna.
Ja, och för mig har det ju varit en självklarhet, men man hjälps åt.
Ja. När det kommer till din dotters liksom väg framåt i livet, så har ju du tidigare berättat, eller vi har fått intrycket av att ni har inte stressat upp er av den vanliga vägen som förväntas. Det pratade vi också lite med Micke om, det här att en hel del, han berättade att han träffar en del som när de blir lite äldre, det är först då som de kan börja må lite bättre. För då är man inte pressad att följa den här vanliga skolgången.
Mm.
Och när du har pratat så har vi ju upplevt att det där har ni också liksom tänkt in redan tidigt. Men hur, vill du berätta lite om det och din dotters skolgång?
Återigen så brukar jag säga så att man kan nå sina mål, men det är olika sätt att ta sig dit. Och det gäller även skolgången. Man kan läsa in skolan på komvux.
Mm.
Man kan ha en paus i livet och bara återhämta sig.
Mm.
Man kan ta ett arbete kanske bara på några timmar i veckan. Man behöver inte satsa på en heltidsanställning. Man kan ta ett körkort som min dotter har gjort.
Mm.
Hitta lösningar. Jag ringde runt och fick tag på en trafikskolelärare eller trafikskola som hade en väldigt familjär atmosfär. Två anställda och väldigt lugnt.
Mm.
En lugn miljö. Det passade min dotter. Mm. Så hon fick sitt körkort.
Ja.
Och även vi bytte skola. Årskurs 6 då bytte vi till en liten byskola.
Mm.
Och där var det bara 16 elever. Och det passar henne mycket bättre än att gå på en stor skola med 32 elever som inte alls fungerade i 7 år.
Mm.
Eller 6 år eller vad det var.
Mm.
Så att man hittar, det finns möjligheter för alla att nå sina mål. Mm. Fast man måste gå utanför boxen lite och tänka lite annorlunda. Mm. Vad som passar barnet bäst och föräldern bäst.
Mm, vad bra, för det är ju ett väldigt, det är ju ett jättebra tips.
Ja.
Mm. Att skicka med. Mm. Och kanske inte bara till föräldrar utan faktiskt till professionella män.
Ja.
Att hjälpa till att hitta sådana lösningar eller att se de möjligheterna.
Ja.
Mm.
För alla passar inte stora grupper och skolan är för stor och ibland måste de vara i sammanhang som passar deras personlighet och deras behov. Och då funkar det. Och kanske kan ha en arbetsplats där det bara är inte så stressigt eller bara några timmar om dagen. Ett vanligt arbete.
Mm.
Och jag har ju ett engagemang också politiskt vill jag tillägga. Mm. Så jag håller ju på att driva ganska mycket frågor just det här med hur samhället kan förbättras för de här ungdomarna som har speciella behov. Som kanske inte orkar ett heltidsarbete eller en stor arbetsplats.
Mm.
Eller som kanske inte har sin student.
Mm.
Vi måste skapa möjlighet för alla människor i hela samhället. Framförallt för de som har speciella behov eller lite svårigheter.
Mm.
De har också en plats att fylla.
Ja, absolut. Vi har ju du har ju planerat lite en avslutning.
Ja.
Och det är ju inte helt slut efter det. Men frågan är om vi ändå ska ta den nu.
Ja, jag tror det.
Och sen så får vi sammanfatta det där. Mm. Vill du berätta
lite? Ja, jag ska berätta lite bakgrunden. Min dotter och jag har ju tänkt så här att när allting är lugnt i hennes liv och hon har blivit hittat sin plats där hon vill vara, så ska vi förmedla ut det här till så många vi kan som behöver tips och framgångsfaktorer och kanske lite stöd. Så det är hon och jag eniga om att vi vill hjälpas åt med i framtiden. I dagsläget så mår min dotter väldigt bra. Hon håller fortfarande på att plugga på komvux på deltid. Hon har hittat en fästman som är skänkt från ovan. Hon har ett väldigt bra, de har en väldigt bra bostad. Och dessutom så ska jag bli mormor.
Mm, vad roligt.
Ja. Så att det har gått bra.
Ja.
Men jag ska läsa ett brev som min dotter skrev för några år sedan. Älskade yngre jag. Jag önskar att jag kunde berätta för dig i början i livet. Att livet inte kommer bli så lätt. Att dåliga saker kommer att hända. Att folk kommer att vara elaka mot dig. Och då måste du vara stark. Att du kommer utsättas för prövningar i livet. Jag skulle säga till dig att det kommer bli ett helvete. Och det kommer bli dagar där du inte orkar leva. Och det kommer dagar där du kommer känna dig så förvirrad. Och du kommer tro att du är den enda i världen som känner så här. Mitt älskade yngre jag. Jag önskar att jag kunde säga till dig att tyvärr är du inte ensam av att känna så här. Jag önskar att jag kunde säga till dig när du satt i skolbänken och var frustrerad för att du inte kunde ta in vad läraren sa. Att det är inget fel på dig. Det är bara din hjärna som tänker på ett annat sätt. Jag hade sagt till mitt yngre jag att det kommer bli bättre när du väl kommer på att du har Aspergers syndrom. Och du behöver mer stöd än vad de förstod. Och att det inte är något fel på dig. Som att känna till dina diagnoser resulterade i att du känner ofta missförstått och dum. Jag önskar att jag kunde berätta att dina känslor är starkare än vad dina kompisar känslor är. Och att du har lättare att bli arg och ledsen. Och att det inte är något fel på det. Att du kommer ha många känslor som du inte kan förklara. Jag önskar att jag kunde vara med dig den där dagen. När du var 12 år gammal. Och du första gången tog din rakhyvel och drog över ditt lår. Jag önskar att jag var där då och kunde stoppa dig. Jag önskar att jag var med dig alla gånger när du mådde dåligt. Och satt inlåst på ditt rum i flera timmar. Och grät och skadade dig själv. Jag skulle säga till dig att det kommer bli bättre. Det kommer bli bättre, men inte imorgon, inte nästa vecka, inte nästa år. Men det skulle ta flera år. Men att du är stark och du kommer klara det ändå. Jag önskar att jag var med dig den där kvällen. När du bestämde dig för att det blev för mycket. När du inte längre orkade vara stark. Den där kvällen när du trodde att allt skulle bli bättre om du träffade din mormor igen. Den där kvällen när du valde att svälja alla sömntabletter. Jag skulle ha stoppat dig. Jag hade berättat för dig hur mycket du kommer ångra dig när du blir äldre. Hur mycket du kommer hata dina ärr. Att du kommer behöva ha långärmat varje dag. När du ska jobba eller vara med barn. För att du inte vill ha frågor om vad som har hänt med dina armar. Jag skulle önska att jag var med dig den här gången. När mamma förstod hur illa det var med dig när du fick din panikattack. Sitt mående man kampas med utav allas fördomar och okunskap. Jag hade berättat för dig att din mamma inte kommer bli arg eller besviken på dig. Att det kommer bli bra att hon får reda på hur du egentligen mår. Och att hon kommer göra allt hon kan för att du ska må bättre. Och att du ska få den hjälp du behöver. Helvetet fortsatte. Men tack vare min mamma är jag här idag. Hon har offrat så mycket för mig och alltid funnits för mig. Och jag är så tacksam för att ha en sån fin mamma. Och det är tack vare henne jag mår mycket bättre idag. Jag har det upp och ner. Och det är över ett år sedan jag skar mig sist. Men jag är så himla glad och stolt över mig själv att jag kan klara det utan idag. Men jag är trött på att skämmas. Trött på att behöva tänka på vad folk ska tro om mig. Jag är så trött på alla gamla kommentarer som jag fått som fortfarande snurrar i mitt huvud. Jag är så trött på att inte kunna köpa den där snygga tröjan för den var kortärmad. Idag har många av mina ärr på min kropp bleknats och försvunnit. Men många är kvar och de kommer vara kvar där hela mitt liv och det tycker jag är okej. För jag skäms inte längre och jag är inte rädd för att dela med min historia. För det är okej att inte alltid må så bra. Jag är trött på att samhället inte har tillräckligt med information. Vi med psykisk ohälsa och diagnoser är inte dumma i huvudet. Vi är vanliga människor. Vi mår bara lite sämre ibland. Och vi fungerar lite annorlunda. Jag hade gjort allt för att inget ont skulle hända dig i mitt yngre jag. Men så fungerade det inte. Det dåliga har hänt. Idag är jag starkare. Våga vara öppen och visa att det är okej att inte alltid må bra. Men det är inte okej att må så dåligt att man vill skada sig själv. Att må så dåligt att man inte vill leva. Det är inte okej. Det är inte okej att känna att livet är hopplöst. Det är inte okej att inte få någon hjälp när man behöver den. Jag hade inte kunnat stoppa mitt unga jag. Jag hade inte kunnat hindra min depression. Men jag kommer göra allt jag kan för att kunna hjälpa andra.
Ja. Tack för att du ville läsa.
Ja, och för att din dotter. Tack till din dotter.
Ja, för så. Precis.
Det är så det.
Mm. Jag tänker att det är jättemånga som känner igen
sig. Ja, exakt. Det men det finns hopp. Det finns en framtid.
Mm.
Det är bara svårt att se det när man är mitt uppe i det.
Är det någonting som du känner nu när vi ska avsluta, att du vill tillägga något som har haft betydelse för dig som förälder eller något som du tänker du vill skicka med till andra föräldrar?
Ja, dels att man ska lyssna på sin magkänsla och försöka ha ett så gott samarbete som möjligt med sitt barn. Att man försöker vara ett team. Och sen så, för min del har ju mina vänners betydelse varit nästan avgörande. Att de har funnits och stöttat mig och funnits där när jag behöver ha stöd. Så vänners betydelse har varit extremt viktigt för mig.
Ja, och jag tänker, nu har du ju genom hela det här samtalet också gett en hel del tips och råd. Det här med att lita till sig själv. Plocka det som känns hjälpsamt men inte känna att man behöver gå samma väg som på något sätt förväntas. Utan att man får hitta en väg som fungerar, som du sa, för ens barn och för dig. Kanske vi ska avsluta?
Ja, jag tror det. Tack, jättestort tack för att du ville komma hit och berätta hur ni har haft er historia.
Mm.
Komma och dela med mig.
Mm. Så tack för det och sen hej då.
Ja.
Tack för idag.
Mm. På återseende.
Mm.
Tack och hej.
Mm. Hej då.
Bit för bit du växer och jag ser dig bli så stor. Allt som du har i det är jag kär. Så välkommen.